porträttet.
Det känns väldigt meningsfullt att göra det jag gör. Och särskilt när man får feedback att barnen har lärt sig att läsa, knäckt läskoden med böckerna som jag har illustrerat eller skrivit. Och att någons liv har blivit mer lätt eller trivsamt eller mer harmoniskt tack vare det jobb jag gör.
Ända sedan hon var liten har Pia Niemi velat göra världen lite bättre. Men i begynnelsen kom bilderna före ordet och ritat har hon alltid gjort. Men när hon var 35 år var det dags att debutera som författare. Och då med en tröstebok om döden som hon illustrerat själv.
Jag är ju mest illustratör och därefter grafisk formgivare och därefter skribent eller författare eller vad man vill säga. Jobbar med texter.
Vad var det som gjorde att du började skriva?
Min första bok, den heter Jag längtar efter mormor. Och den handlar om när min mormor blev sjuk och gick bort i cancer. På den tiden, för det här var 2000, så fanns det inga barnböcker i det ämnet. Så det var väl ett önskemål från en väninna som jag har som jobbar som lärare. Hon tyckte att det saknades då. När man läser den, ja, men det är ju jättesorgligt att hon blir sjuk. Och det är naturligtvis sorgligt att hon dör. Och speciellt för de som blir kvar. Men det finns ändå väldigt mycket värme i den. Det finns väldigt mycket kärlek. Och det är lite att saker är som det är, nu blev det så. Och då får man göra det bästa av det. Och kan man sen då med sina egna erfarenheter trösta någon annan eller stötta någon annan i deras situation, så det är underbart. Och den feedbacken har jag också fått på den här boken, att den har varit i stor tröst. Och den är ju som det är. Det är inte någon omskrivning av att det är något litet husdjur eller att det är en fantasivärld. Utan det är som det är. Så här var det. Så här gick det till.
Tror du på ett liv efter detta?
Jag tror i alla fall på ett liv före döden. Jag tycker att man får fokusera på att hitta kärleken i det här livet.
Så vad är meningen med livet?
Det är att göra mening. Det är olika för olika människor. För mig är det meningsfullt om jag kan känna att jag kan leva ett liv när jag mår bra och samtidigt hjälpa andra att må bra. Gör den här världen lite bättre. En provocerande konstnär kommer jag nog aldrig att bli. Utan mer den här som vill bidra med harmoni och förståelse.
Blev du förvånad att du skulle bli författare?
Jag försöker fortfarande relatera till att känna mig som en författare. Jag har förvisso skrivit 9 böcker, men vissa känner att de måste skriva, de måste rita. Just det här att de måste få ur sig saker. Men jag känner mig egentligen inte riktigt som en sån sorts konstnär. Men däremot så känner jag ett behov av att få hjälpa till att lösa ett problem som finns. Att få den här världen lite trevligare att vara i. Att få lite mer harmoni. Och kan jag göra det med hjälp av bilder? Eller med hjälp av böcker, texter? Eller med hjälp av formgivning, med hjälp av skolböcker. Då är det mitt verktyg att göra det. Just det här, de två sidor som jag har, det är ju att vara rationell och logisk samtidigt som man är känslig och empatisk och lyhörd. Alltså både och. Jag har aldrig tyckt om att välja för att jag vill ha helheten.
Pia Niemi föddes 1965 i Byske utanför Skellefteå, där hon fick en kärleksfull uppväxt med mamma, pappa och storebror. Uppväxten gav henne en positiv grundsyn i att se på livet som att oavsett vad som händer finns det alltid något gott i det.
Alltså jag har alltid tyckt om att teckna. Jag har tyckt om språk. Men jag har alltid suttit liksom hemma på rummet och ritat. Funnit det rofyllt och avkopplande. Så då har jag alltid varit min grej. Sen har jag haft en mamma som har varit väldigt uppmuntrande och stöttande och haft kontakter överallt. Pappa jobbade då som tandläkare på folktandvården och mamma var lärare. Så jag tror jag har handlaget konstnärligt efter pappa. Han är otroligt händig. Och det här pedagogiska problemlösandet efter mamma då.
Hon var bara 12 år när hon sålde sina första serier till lokaltidningen. Hon läste till gymnasieingenjör i kemi, till viss del för att slippa gå i en tjejklass där det outtalade var svårt för henne att hantera. Men Pia kände det så väl in på kroppen. Killarna på tekniskt var rakare i sin kommunikation och det passade henne. Ritade gjorde hon hela tiden ändå, men utan att veta vart det skulle leda. Efter gymnasiet jobbade hon som au pair i Kalifornien. Och sen hamnade hon på sin framtida yrkesbana.
För då fick jag jobba på en reklambyrå i Umeå. Och där blev jag kvar. Där trivdes jag jättebra. Verkligen, det var bästa jobbet ever. Liksom med kollegor och arbetsuppgifter och sådär. Men sen träffade jag min man uppe i Luleå.
Han är från Luleå?
Nej, han är härifrån. Gatan innanför här. Men han pluggade där uppe på universitetet.
Mannen heter Jan och är ingenjör och kommer från Sörberge i Timrå kommun. Efter Luleå flyttade de dit, gifte sig, fick två döttrar och har bott i sitt vita hus med blå knutar sedan mitten av 1990-talet. Redan i slutet av 80-talet startade Pia eget och har levt på sina frilansuppdrag, oftast för läromedelsförlag. I den stundtals osäkra frilansvärlden vilar hon i det som har format henne och det hon har runt sig.
Lycklig uppväxt.
Ja, absolut. Mm. Väldigt trygg. Alltid kramas hemma. Verkligen. Sen träffar man en man som också är kramig. Ett krav, eller vad säger man. Så det är viktigt med den här ömheten och omtanken om varandra. Ärlighet. Det är bättre att vara ärlig och såra än att ha en lögn som förtär.
Ärlighet är viktigt för Pia. Att sopa saker under mattan eller dölja det man tycker och tänker blir besvärligt för henne eftersom hon är högkänslig och ändå känner av det. Att vara högkänslig är ett medfött personlighetsdrag och absolut ingen diagnos. Och det är först de senaste 20 åren som man har börjat uppmärksamma det.
Hur gammal var du när du förstod att du var högkänslig?
Omkring 45 kanske. Så det var ju sent. Jag hade gärna velat veta det tidigare. För det hade förklarat mycket. En högkänslig person är en person som bearbetar intryck djupare. Det är ungefär 15-20% av befolkningen som är högkänsliga. Så det är ganska många. Man bearbetar alltså intrycken på ett djupare plan. Som man tar in med. Man behöver också mer tid på sig att bearbeta det. Men det gör ju också att man är mer uppmärksam på detaljer som går andra förbi. Och jag kan föreställa mig att det var så för länge sedan när man var grottmänniskor. Att du hade de i flocken som var krigare, som var risktagare. Som var de som gick först och skulle jaga den här mammuten. Och samtidigt så fanns det de här högkänsliga som kunde lägga märke till nyanser i naturen eller i gruppen. När någonting inte riktigt stod rätt till för att varna och för att liksom bevara liksom flockens trygghet. Och de har även upptäckt att den här egenskapen att vara högkänslig finns bland djur och till och med fiskar. Så att det är någonting som behövs för flockens bästa. Hade jag inte varit högkänslig, då hade jag antagligen läst kemi på universitet och jobbat som kemist. Ja, men det är ett bra jobb och det är kul. Men någonstans så kände jag att nej, men det är inte riktigt här jag ska vara. Jag tror inte att jag hade haft mitt jobb om inte jag var högkänslig. Jag tror att det är väldigt, väldigt många konstnärer som är högkänsliga.
Ja. Vad har blivit förändrat för dig sen du förstår att du var högkänslig?
Jag trivs bättre med mig själv. Eftersom att jag förstår att det sätt som jag är på är inte att jag, alltså en brist. Man kan ju tänka det att om man inte är som alla andra eller man kanske inte orkar med det alla andra orkar med eller man kanske inte uppskattar den typ av återhämtning eller nöjen som alla andra, så tänker man att ja, men om jag bara lär mig det här då blir det nog lättare. Eller om jag bara liksom gör så då, du vet, man är man liksom lite duktig i skolan, då har man ju med sig det här med att ja, men om jag bara lär mig det här då kan jag det här och då blir allting mycket lättare. Men sen när man liksom jobbar med sig själv och sina egna förutsättningar som person och får veta att precis som man är precis som man ska vara, utan då handlar det ju bara om att förstå vart man trivs bäst och vad man behöver. Att liksom låta sig själv få befinna sig i de miljöer eller de omgivningar eller tillsammans med de människor där man kommer till sin rätt.
Länge hyrde Pia in sig i ett företagshotell men har flyttat hem till ett arbetsrum på andra våning i villan.
Grejen är att jag är morgonpigg och jag behöver sova mycket. Men samtidigt så kan man vakna till sen vid 4 och det är då man har sina idéer. Och då är frågan, ska jag kliva upp och liksom spinna vidare på dem för att förhoppningsvis kunna ta igen min sömn som jag så väl behöver sen? Eller ska jag bara liksom anteckna lite grann och försöka somna om?
Men har du någon anteckningsbok vid sängen?
Nej, jag har ju inte det, för att då känner jag att den ropar för högt. Jag vill ha tomt vid min säng. Jag vill inte ens ha en telefon där. En idé kan ju komma när som helst.
Och vad gör du då?
Ja, då skriver jag ner den. Jag kanske ritar ner den till och med. Med små streckgubbar och stödord. Det kan vara i telefonen eller det kan vara på en papperslapp eller på vart som helst. Och så ska man försöka se till att man sparar de där lapparna på ett bra ställe så man inte tappar bort dem. Sen känner jag liksom att då har man sin idé, man har sina stödord. Då sätter jag mig ner och så skriver jag. Och sen när jag har skrivit, då låter jag det vara. Och sen så går jag igenom det igen sen. Och så ser man liksom att det där lät ju konstigt. Och det här saknas, det behöver läggas till. Och sen när jag har haft kontakt med förlaget så har de haft åsikter. Och så har man bearbetat ytterligare. Så att det är precis som när man ritar. Man gör först en skiss och så ritar man om igen. Så det tar tid innan det blir klart. Och man bearbetar både bilderna och texterna flera gånger.
Och vilka kommer bilderna eller texten?
Så fort jag har texten framför mig så har jag en bild i huvudet.
Hon är även ute i skolor och peppar elever i skapande.
Det där med att det ska bli rätt, det tar man allra sist. Utan kreativitet och rätt och riktigt, det står liksom i motsats till varandra. Du kan inte vara både och samtidigt. Du får välja en första man kreativ. Och då är allt tillåtet. Och sen när man är klar med det, när man känner att nu har jag fått ur med det jag vill. Då kan man börja titta på det med lite mer kritiska ögon. För annars så fastnar man, då kommer man inte vidare.
Är det någon som får läsa och tycka till?
Ja, absolut. Jag brukar terrorisera min familj eller mina vänner. Och sen har man ju alltid en redaktör på ett förlag som man bollar med.
Hittills är det bredvid läsningsböcker Pia har författat.
De här 8 böckerna, de kom efter Jag längtar efter mormor. Och det var samma sak där, att min väninna som jobbar i skolan saknade någonting som var svårare än de allra lättaste läsa lättböckerna, men ändå lättare än de här kapitelböckerna. De flesta böcker handlar om idrott, hästar eller deckare för de här små som ska läsa. Och alla tycker inte om att spela fotboll. Alla tycker inte om hästar. Alla tycker inte om spänningsböcker som är läskiga alltså. Och då kände jag att den här tanten Siv och hennes otroligt lata hund Johansson och hennes väninna Ruta som bor på en husbåt och de här barnen då som är kompisar med de här tanterna, att de hade en plats i bokhyllan. Så då blev det då först 4 böcker eftersom att Bonnier utbildning då sålde de om 4 i paket. Och sen efter ytterligare några år så blev det 4 till. Och det var dess äventyr. Lite knasiga. Siv är godtrogen, hennes hund är lat, barnen är de smarta.
Fantasi i all ära när syftet är att spåra barn till att läsa. Men själv får Pia ofta inspiration från annat håll.
Jag gillar fakta. Jag gillar att veta. Jag tycker om att ta reda på saker. Men jag tycker inte om när det är tråkigt. Jag läser ju gärna fackböcker hellre än romaner. För jag tycker att det är så spännande att lära mig nytt och få veta mer om olika saker. Så det står mycket om personlig utveckling i mina bokhyllor. Det står mycket om djur, om natur, mycket om växter och hur man använder växter för läkande växter. Och
kunniga människor sporrar henne. De får gärna vara professorer och ha rejält på fötterna. Som till exempel läkaren Hans Rosling, filosofiprofessorn Åsa Wikfors eller ekonomiprofessorn Mikael Dahlén.
Och människor som har en passion om någonting, och då spelar nästan ingen roll vilket ämne det är, men har de en passion om någonting och kan förmedla det, då blir jag nyfiken. Så är det, då vill jag veta mer. Jag tycker ju om det. Jag är ju så själv, jag reflekterar och tänker väldigt mycket. Ibland säger min familj, du tänker för mycket. Ja. Och analyserar liksom, ja men så här. Aha. Och det är ju naturligt, det är ju ingenting som är ansträngande, utan det är bara som man är. Jag menar, vissa gillar att byta gardiner hela tiden och jag gillar att reflektera över saker, hur de är eller inte är, eller varför. Och det var väl lite så Mikael Dahlén också sa, han försökte förstå sig på folk och förstå varför de är som de är och varför de gör som de gör. Och så tänker jag också, varför gör de sådär? Liksom varför? Varför? Det är en bra fråga.
Så vad är det som driver dig?
Ja, men det är väl att försöka få svar på alla de här varför, förstås. Det finns ju alltid någonting att få veta mer om, eller ta reda på, eller bli nyfiken på, eller förundras över.
Finns det någon bok som är på gång nu?
Jag har många idéer i huvudet, men de har inte kommit ut därifrån ännu.
Vi har hört Pia Nemi berätta, och jag som träffade henne heter Monica Gustafsson.